Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is chisme ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej innebandy Sverige! Nytt avsnitt, den här gången med Kasper Backby. En otroligt härlig profil i SSL. Vi pratar om hans karriär. Absolut så pratar vi också om VM där han var med och vann sitt första VM-guld och mycket annat. Men jag tänker att vi sätter igång det här avsnittet direkt så får ni lyssna själva. Nu kör vi!
Ja, då hälsar jag Kasper Backby välkommen till podden.
Stort tack, kul att vara här.
Ja, hur är läget en dag som denna?
Jo, det är bra. Det är fredag. Det är matchdag imorgon lördag. Så att det blir en lugn fredag. Käka lite gott och bara ta det lugnt i soffan.
Ja, vad är god mat då? Eller vad blir det för fredagsmys?
Jag tror det kan bli en tacos idag. Lyxa till det, tänkte jag säga. Nej, men det är väl enkelt att göra. Så kul är det inte att laga mat. Men en tacos går väl hem.
Ja. Vad är viktigt i tacos en dag? Alltså, har du något speciellt som du vill ha till?
Nej, faktiskt inget speciellt. Jag kör gurka, vill jag väl ha. Lite rödlök är gott att ha i. Annars så är det bara köttfärs, gräddfil och lite salsa.
Ja. Är det några skal till eller är det...
Nej, vi kör mjukt bröd. Gör vi oftast. Mm. Ja. Det är godast.
Ja. Ja, jag tycker nog chips är rätt gott. Men det är ju kanske inte det nyttigaste alternativet.
Det är fredag. Måste man få lyxa till det lite.
Ja, exakt. Ja. Har du någon favoritdag där du vill spela dina matcher? Är det lördagar en bra dag? Eller
jag tycker lördagar. Lördagar funkar väldigt bra. Då känns det ändå som att man har en liten del av helgen kvar till att inte vara innebandyspelare så. Nu har vi ju ganska tufft schema här så att vi har ett spinningpass inne på söndagen så att det blir väl kanske inte så mycket ledighet. Men lördagar är väl det optimala. Veckodagar funkar också om vi inte åker ner till Helsingborg eller upp till Umeå och så. Annars så inget speciellt så. Men lördagar är fina.
Mm. När börjar en match sätta sig i huvudet för dig? Är det samma dag eller dagen innan?
Ja, det är, alltså förberedelserna börjar väl redan idag. Jag har en stor vattenflaska här bredvid och vatten är väl rätt viktigt att fylla på med. Men just tagget och fokuseringen börjar på matchdag. Kanske 3 timmar innan, 4. Annars så blir det lite väl mycket innebandy i mitt liv så. Och det det är skönt att kunna koppla bort det ibland.
Ja. Men är det någonting du försöker undvika samma dag som du ska spela match?
Att tänka på det?
Menar du? Jag tänker rent allmänt.
Så. Det är viktigt att veta att det är fortfarande bara en sport vi utövar. Så. Man, det blir inte bra om man går runt och tänker på det hela tiden. Fast det är svårt när vi väl när det är så intensivt som det är. Men de gångerna man kan tänka bort det så tycker jag att man ska försöka göra det. Och fokusera på att må bra och göra annat. Och ha kul på sidan om. Så att det, jag tror det är minst lika viktigt.
Mm. Ja, hur ska vi starta det här då? Du, Du blev utsedd till Sveriges största talang av innebandymagasinet en gång för länge sedan. Det var... Mm. Hur var det?
Ja, det var... Det kom som en chock. Jag kommer ihåg det. Vi var uppe i Umeå och spelade STF-SM där med Västmanland från Västerås från början. Och lyckades vi vinna där uppe, och vi var ju tippade att åka ut i gruppspelet, så det var väl en stor grej för oss. Och sen så gick vi långt, och det gick bra för mig och gick bra för laget. Och sen var det väl snack om den där listan hit och dit. Inte för att jag brydde mig så mycket om det, hur den skulle utvägla sig så. Men sen fick jag ett samtal från innebandymagasinet och sa att så här ligger det till. Och då var man ju lite chockad, och man fattade inte riktigt vad det innebär. Alltså det var, där och då var det så att det var en kul grej, men efteråt så är det faktiskt, var rätt coolt och var bäst i sin årskull, tycker jag.
Hur tacklar man det när man är i den åldern? Får man hybris, eller blir det motivation att försöka leva upp till förväntningarna?
Ja, det är väl hur man är som person. Jag tog det nog inte som att jag hade hybris. Jag har alltid velat vara duktig och nästan bäst på allting jag gör. Och jag har ju kämpat hårt för att komma dit jag är idag och komma dit jag ville komma. Så jag har kämpat hårt för det. Och jag tycker jag tog det på ett bra sätt. Jag slet på med mina träningar hemma i Västerås, både med innebandy, tennis och fotboll och allt vad det där var, och tänkte inte så mycket på det just då. Sen började det kanske, vad ska man säga, det började komma in i mitt huvud att det verkligen var så, när så många klubbar hörde av sig och vart jag skulle gå gymnasiet och lite sådär. Men jag tycker att jag tog det på ett bra sätt, om jag får säga det själv.
Ja. Inför det här inspelningen så kollade jag lite på nätet på dig, bland annat när du träffade Daniel på klubbhuset, och du hockade väl någon klubba, tror jag, när du var 19 år. Det som jag slogs av, det är jäkla vilken bitig kille du var redan som 19-åring. Alltså du såg inte ut i kroppen som en tonåring.
Nej. Jag har väl alltid varit ganska stor så. Men sen så har jag ju tränat hårt. Jag har ju tränat nästan hela mitt liv och hållit på med olika idrotter, och det har väl satt sina spår så. Men jag tror att det gav mig lite när vi var yngre, att jag var större, jag var kanske lite mer muskulös och explosiv än de andra i min ålder var då. Så att det kan du nog ha rätt i. Jag var lite större än de andra.
Ja. Men det var också något som bekymrade när du var lite yngre, att du var en liten knubbis, eller?
Ja, när jag var, vad kan jag ha varit då? Ja, 10 till 13-14 års åldern där. Då, jag ska inte säga att jag hade ett problem, men jag var större på fel sätt än alla andra. Jag käkade väl det jag ville och drack det jag ville i cola och godis och sånt där. Och jag mådde ju bra. Alltså jag hängde med mina kompisar som jag hade. Men jag såg inte ut som en atlet när jag var mindre, om man säger så. Jag har fått höra av kompisarna här uppe nu att man rullade fram förut, att det såg inte så bra ut. Så att jag gjorde väl min egna resa där, om man säger så.
Mm. Vad var det som hände då? Tog du tag i det? Eller? Det är ju inte enkelt att göra det som när man är ett barn.
Nej, det hände som minns jag ganska väl. Jag hade spelat tennis, en turnering i, tror att det var Uppsala. Och då skulle jag möta en som då var sämre rankad än mig. Och den killen skulle jag ju slå. Så var det ingen snack om saken. Jag var ju mycket duktigare än han, tänkte jag. Han lite mindre än mig, mer atletiskt byggd, så han sprang över mig. Han vann i 3 set där i Uppsala och var helt slut efter matchen. Först och främst var jag väl ledsen för att jag hade förlorat. Du vet, man var yngre och tog, men det kanske på lite fel sätt, att man varit mer ledsen än frustrerad så. Och sen när jag kom in i omklädningsrummet så hade jag ett bra snack med min pappa som var med mig där, och pappa sa till mig att ja, du förlorade rättvist då. Men hade du kanske tränat på dig och fokuserat lite mer på din kost, så tror jag att du hade vunnit den här. Och då kanske, där och då tror jag att poletten ramlade ner, att Även fast jag var så pass ung så behövde jag få höra det av någon nära och som var ärlig och säga att vill det bli någonting så får du ta tag i det. Och där och då var ju inte det kul. Jag kommer ihåg att jag grät och det var, han var dum i huvudet och jag var dum i huvudet. Och det var ingen rolig händelse. Men sen så kom han och jag tillsammans överens om att vi gör det tillsammans. Att vi försöker hjälpas åt, att vi kanske kan, istället för att äta den här godispåsen, så kan vi käka någonting bra. Någon god gurka med dipp eller någonting, vad som helst. Sen så var vi ute och tränade mycket. Och pappa pushade mig hela tiden på att fortsätta kämpa på, så kommer du se resultat. Det är svårt där och då och det är svårt när man är mindre att fatta vad man gör. Men än idag är väl han att tacka för att han faktiskt tog snacket med mig. Men det var inget kul då.
Nej. Vad var det ni gjorde då när ni tränade? Var det ut och sprang eller var det armhävningar, sit-ups? Alltså vad gjorde ni?
Det var mycket att jag skulle gå ut och springa. Jag bodde ju lite utanför Västerås, på Skälby heter det, så det fanns ju väldigt bra vägar att gå ut och springa på. Det var inte långt, men det var i alla fall nästan till varje dag som jag var ute och körde lite extra. Sen så vart jag ju själv engagerad i det. Googlade på saker och sa ja, men jag ska göra, när man var lite, jag skulle göra 50 armhävningar eller 100 armhävningar per dag. Sen fick jag sprida ut under dagen och det gjorde jag mest för att jag själv ville det och jag tyckte att det är väl en bra grej. Så att samtidigt som han pushade mig till att röra på mig mer så blev jag mer engagerad att göra det lilla extra själv.
Ja, du kommer från en idrottsfamilj. Din pappa höll på med simning och mamma höll på med tennis. Är det en fördel, tänker du, att du hade den bakgrunden, att de är vana att träna och gissar att de har pushat det mycket?
Ja, det tror jag. Man blir väl lite vad föräldrarna vill att man ska bli, tänkte jag säga. Men pappa var ju som sagt simmare och väldigt duktig simmare, om jag förstår honom rätt. Han kan ju ljuga för mig så. Men han sa att just sin del med individuell idrott, med simningen, var ingen bra erfarenhet för honom. Det var jobbiga, långa dagar, uppe tidigt och kämpa på länge på dagarna. Och mamma då, som spelade tennis och gick college i USA, var ju också individuell idrottare. Så båda hade ju lite olika åsikter. Mamma tyckte att det var jättekul med tennisen, att det var upp till henne och inte upp till någon annan. Och pappa var mer att så kul är det inte att vara ensam hela tiden. Så att mamma och pappa är väldigt idrottsintresserade. Sen så är det väl kanske min morfar också, som spelade hockey när jag var yngre i Västerås IK där, då, när de var ganska duktiga, som fick mig in på att lite med lagsporter. Jag kommer ihåg när jag var liten pushade han mig för att jag skulle börja spela hockey och att jag skulle satsa på hockey. Så. Men det var ju på tok för tufft för mamma, tyckte hon. Utan tennis där man springer på sin egna sida, det var bra, sa hon. Så hela min familj har ju varit riktiga idrottsmänniskor som engagerade i alla sporter, känns det som. Så länge det är en boll i, känns det som att de sitter och kollar när jag kommer hem. Så ja. Att det har väl pushat mig.
Ja, men du kan simma eller?
Simma kan jag. Det var bland det första jag fick lära mig. Kunde simma under vattnet först, sa pappa. Att fattade inte varför jag skulle simma under vattnet, men det var det jag lärde mig. Och sen så fick jag lära mig ordentligt. Så att lite har man fått lära sig av honom.
Det är ju ganska två, ja, tennis kanske kan vara lite glamoröst, absolut, men det är två tuffa idrotter. Alltså det är ju väldigt mycket nötande i simning. Det är ju många timmar man gör i bassängen och även tennis, då är det ju att nöta ganska hårt.
Ja, verkligen. Det var det pappa tryckte på, att ska man lägga ner den tiden så ska man vara en individualist. Alltså att man ska orka vara själv. Det är klart att man har en tränare med sig, men de man tränar med vill ju kanske inte mitt bästa, utan de vill ju sitt egna bästa, samtidigt som jag också var likadan, att man vill ju vara bäst. Så att det är en tuff väg och jag beundrar de som klarar av det. Jag satt och kollade nu på Australian Open-finalerna. Jag förstår inte hur deras psyke pallar med det. De är helt otroliga.
Ja. Nej, det var en riktigt otrolig lång match. Det var nästan, var den 5,5 timmar, va?
Ja, precis.
Nadal där lyckades vinna. Ja, det var otroligt häftig match. Vad du nämner ibland i förbifarten att du har spelat tennis och varit ute och rest. Kan du inte berätta lite om det? Det är ändå rätt, om man ser till innebandy, så är det rätt absurt att man är så ung ålder ute och reser. Kan du berätta lite hur gick det till? Vad gjorde du?
Ja, det är ju faktiskt två helt olika världar. Som det ser ut i innebandy idag så räknar vi väl inte siffror upp till en viss ålder, utan man ska spela för att det är kul. Och det är väl bra på sitt sätt. Men i tennisen så är det verkligen inte så. Utan jag tror väl att jag var, kan ha varit 13 när jag flög till Tyskland. Skulle spela en turnering där mot dem som var i toppen i min ålder. Och så åkte man ju dit och trodde att man var duktig, för att man var ganska duktig i Sverige. Så. Men ute i Europa så var man ju nobody. Där var de ju starka, stora, fysiskt starka var de. Och man åkte väl dit, man vann ju eventuellt första rundan. Så. Sen torskade man i andra och sen så förstod man inte vad som hade hänt. Så fick man ju åka hem igen med sin tränare och fortsätta träna på. Jag, under hela sommar, alltså inte halvåret, men sommarmånaderna så var jag ute på vift. Ofta så var ju pappa eller mamma med, men sen hade jag min tränare som körde runt mig till Båstad, till Hullviken, till Falkenberg. Vi var i Växjö. Det var inte många dagar man var hemma under sommaren då de här utomhusturneringarna var. Och det är väl lite skillnad mot innebandyn här, när man har alltid en grupp att åka med och sen så tar man det lugnt i några dagar, några veckor. Men i tennisen så tar det inte riktigt stopp tills säsongen är slut. Typ.
Tänk ju här, du säger att du flängde runt och utomlands. Och, jag menar, det kostar väl pengar. Hur fungerar allt det där?
Man har ju en medlemsavgift i en förening så som är ganska hög. Tennisen är ju en hyfsat dyr sport om man får vara helt ärlig. Då får man ju en tränare med som tränar mig och de som han tror på. Så tillsammans med föreningen och med mammas och pappas hjälp så flög man runt och skulle försöka vinna olika turneringar som på den nivån, eller när man var så pass liten, inte gav några pengar heller. Så att det var ju ekonomiskt minus när man var mindre, men det tänkte inte jag på när jag var där och sprang runt på banan.
Nej. Vad påminner om dig om det någon gång idag, eller?
Med tennisen?
Nej, jag tänkte med det här minuset, dina föräldrar.
Ja, de har väl sagt att mina barn inte ska börja med tennis i alla fall, om jag nu får det någon gång. Men jag får lov vara extra snäll mot dem nu när jag tänker efter.
Ja, just det. Ja. Men du valde att avsluta den satsningen sen.
Ja, och det var lite i samband med den där händelsen när jag förlorade Uppsala. Det tog hårt på mig som alltså person att förlora en sån enkel match först och främst. Att jag tänkte så här, den här ska jag vinna. Och sen så började jag även fundera på liksom att om jag verkligen var en individualist eller om jag var en lagspelare. Och redan då höll jag på med innebandy, jag höll på med fotboll och hockey och alltihopa. Och då på något sätt så tyckte jag att det alltid var roligare att komma ner till träningen med grabbarna istället för att komma ner till träningen med min tränare som stod där och skulle nöta ut mig. Så att det fallet normalt över till lagsporterna.
Vad är det som är tufft med att vara, att bara ha sig själv och tänka på exempelvis när man spelar tennis då?
Alltså just på planen så tyckte jag inte att det var så stort problem. Alltså när jag möter någon motståndare, antingen så är jag bättre så är han bättre. Och sen så är det lite mentala bataljer så. Men just där på sidan om, jag älskar att åka iväg med vårt lag idag. På roadtrips och bo på hotell, snacka skit, spela lite tv-spel. Den auran, nu var jag liten så det kanske inte är samma nu. Men den auran fanns ju inte alls när jag spelade tennis. Utan då var det att tränaren sa åt mig, nu ska du gå i säng 9:30. Vi har träning imorgon 6. Sen ska vi spela match 12:00. Här är det individuellt, men det är även att man får man känner ju samhörighet med de andra. Vi gör ju samma saker. Vi vill åt samma håll allihopa. Och det är ingen som missunnar en någonting. Så det är någonting fint med lagsport, tycker
jag. Jag vet i samband när vi utsåg vad heter det, Eliska till världens bästa damspelare. Hon berättade ju ganska mycket om att pappan, han var ju tennisspelare och tennistränare och hon satsade ju på tennis. Han var ju ganska besviken att det inte blev tennis för henne då. Men samtidigt när hon blev vald till världens bästa damspelare så var det ju ett fint kvitto på att hon själv kände att hon hade valt rätt. Men hur tacklar man förväntningar från omgivning att man ska hålla på med en sport som exempelvis föräldrarna älskar?
Ja, alltså mamma och pappa var väldigt stöttande i mitt beslut. Jag tror att pappa tog det lite enklare än vad mamma gjorde, för att mamma då höll på med tennis och tyckte att det är kul. Det kan man hålla på med länge och det är givande så. Men båda var ju väldigt stöttande och tyckte att jag ska göra det jag vill. Och så har de alltid varit med allt, så det är jättefint. Men jag tror mamma tog det lite hårdare. Sen så har vi ju snackat nu kompisarna emellan här att skulle nog ha valt tennis för det ekonomiska så nu, om man hade varit duktig i det. Men jag tror inte att mamma och pappa tänker så, utan jag tror att de tänker att jag ska må bra. Och det gör jag idag.
Men jag tänker att man behöver lyckas ganska bra i tennisen för att det ska bli plus. För är man på en viss nivå så är det väl ändå ganska mycket minus, tänker jag. Jag vet inte riktigt vilken placering man bör nå i världen för att gå plus. Vad är det ungefär?
Man brukar väl snacka att plus 100 i världen går runt. Sen de 50 bästa lever ett bra liv. Så. Men hamnar man där... Nu har väl Mikael Lymen slagit sig in på topp 100 i alla fall. Så att han har det nog hyfsat ställt. Men Elias som fortfarande kämpar, han har det kanske är jobbigare. Så att det är en jobbig gräns att ta sig över. Och sen också orka hålla sig på den gränsen för att hela tiden ta sig in i turneringen och tjäna de här pengarna som de behöver när de flyger och har sig överallt. Så att det är som du säger, det hade ju inte alls varit säkert att man hade nått dit. Men det här, man hade ju velat om man väl hade satsat.
Sedan du slutade med tennisen och idag då så har det hänt ganska mycket i racketvärlden då. När du spelade så då fanns det tennis och pingis om man säger med att hålla ett racket. Nu har vi padden i världen. Hur ser du som gammal tennisspelare på padden?
Ja, jag spelar mycket paddel nu har jag gjort. Men första gången jag spelade paddel så var jag ju bara frustrerad. För att får man ett läge i tennis så antingen ska man slå den hårt så att motståndaren inte når den. Eller ska man lägga sido så att de inte kommer åt den. Och båda de två alternativen gör att bollen studsar ut i paddeln. Så att man var ju duktigt frustrerad där i början av det. Men nu spelar jag mycket paddel och spelar seriespelare uppe med Erik Björk. Vår gamla tränare och min gamla lagkamrat. Så vi spelar i division 1 här uppe och tycker vi gör det bra ifrån oss. Han har ju inte någon racketsport i sig så, men det går ju att kämpa till sig en viss standard där också. Så att det är en kul sport, men frustrerande.
Men jag spelar inte paddel, det gör ju alla, känns det som, i hela världen nu. Men vad är det man ska göra? Ska man slå på den dåliga spelaren hela tiden? Eller
det är väl en duktig mobbingsport det, tycker jag. Så fort jag spelar med dem i laget så får jag sälla några bollar på mig. Jag brukar spela med vår fysio ibland. Det är ju tråkigast jag vet, för då behöver jag inte ens vara där. Han slår bara på den jag spelar med. Så att, skulle nog säga att det är väl en av de största mobbingsporterna som finns. Att man bara slår på den man tycker är sämre.
Ja, men exakt. Jag misstänker det. Och sen så tänker jag precis det du också säger, det här att om man spelar tennis så är det ju nästan tvärtom tänk som gäller här. Och Ja, det är en utmaning. Vad ska vi mer prata om? Nej, men du spelar ju som knattespelare, spelar du med äldre spelare? Du är ju född 97 och du spelade med 96er från början, eller?
Ja, ish. Jag ville ju spela med mina kompisar. Jag hade ju min bästa kompis som var 96er då. Jag var yngre, bodde granne med mig. Han var ju 96 och han spelade innebandy, så då ville jag också börja spela. Men då hade vi väl antagligen anmält oss till fel lag. Eller det kanske är rätt lag, det var ju min ålder så. Så att jag började med 97-orna. Men det var, kanske tog en månad innan jag först och främst ville spela med mina kompisar. Och de var ju äldre, så att då fick jag byta dit och spela med mina kompisar. Som, och det hade jag kul och vi var faktiskt rätt duktiga, om man får säga så.
Ja, ni, ni vann till slut SM.
Ja, det var här i Falun faktiskt. Vi New Buddy Cup tror jag det hette. Jag vet inte vad det heter idag. Heter det det?
Ja, det, nej, det heter väl något annat.
Ja. Men det var i alla fall SM på den tiden. Så då åkte vi upp hit och skulle spela New Buddy Cup. Och kommer ihåg att vi vann finalen mot ett Jönköpingslag inne i Lugnet C. Inne i den gamla arenan där. Det var häftigt. Då började man kanske förstå att vi var rätt duktiga. Vi hade ju bara mött närområdet så i Örebro, åt det hållet, Uppsala-lagen. Vilket var, de var också duktiga i 96-orna. Men sen så fick vi åka upp till Falun och möta andra delar av landet. Och då gick det ju faktiskt ganska bra till slut. Fattar väl.
Ja, det gjorde det. Vad, om du skulle beskriva ert lag, var det så att det droppade in spelare till er, eller var ni samma gäng från början, eller spred sig riktigt att ni var bra och att andra sökte sig till er, eller hur fick ni ja. Inte?
Vi hade ju en stark grund. Det var Vib då, Västerås innebandy som jag spelade i då. Vi var ett speciellt gäng. Det var många multitalanger. Många spelade fotboll och hade det som sport de satsade på. Sen var vi så pass tajta utanför plan så att det blev ju så att det trillade väl in någon mer som spelade med oss. Men sen så var det också i Västerås. Vi hade ju Skälbis 97 år till exempel som var väldigt duktiga. Dit jag också gick med innan jag flyttade till Falun. Så att vi, i Västerås så hade vi faktiskt två fina årskullar där som båda vann SM-guld. Så att det blev ju lite naturligt, eller det blev självklart att 96-orna som var duktiga gick till oss och de duktiga 97-orna gick till Skälby. Och vi hade några fina bataljer vi två emellan också.
Ja, men Västerås som stad har ju alltid hävdat sig väldigt bra i innebandytoppen. Ett par år innan du föddes så fanns ju en klubb som hette Tomasgården och de tog sig ju till SM-final bland annat. Sen blev ju de, ja, Vib då. Och ett tag fanns det ju två klubbar i elitserien från Västerås. Och, men nu var det länge sedan Västerås spelade i högsta serien. Men det har alltid funnits mycket talang och många bra lag i Västerås.
Mm. Ja, tyvärr så tänkte jag säga. Jag kommer ihåg när vi var små, då gick vi på Vibs matcher. Kolla när de mötte Färjestaden med Kim Nilsson och alla de där. Och det var ju väldigt häftigt spel om man bombarderar arena och det tyckte vi var coolt. Och sen från ingenstans så tror jag att de gick i konkurs eller någonting i själva föreningen. Både Karl och Ralle var ju där då. Jag tror Mats som spelade i Vibben då. Alla bara försvann. Och kvar så blev egentligen ingenting. Vi hade väl Malmö Berg kvar i Allsvenskan, eller om de gick upp i Allsvenskan något år efter, som vi trodde att det skulle bli någonting av. Men det, tyvärr så känns det som att Västerås, de, på damsidan så har de ju ett tydligt samarbete att Rumbi ska dit, skifflar vi de som är bäst och de vi tror på, och sen så jobbar vi tillsammans för att hålla oss i toppen. Men på herrsidan så är det så att vi har väl tre lag i division 1 nu. Vi har ju Vib, Skälby. Sen har vi lite utanför bara Surahammar som alla spelar i ettan i samma serie. Man blir lite frustrerad så tänker jag att man kan väl i alla fall försöka hitta något slags samarbete och få ihop dem och göra en samling och försöka satsa så som Nykvarn gjorde nu till exempel. De vill verkligen gå upp. Jag tycker att Västerås som stad förtjänar att ha både ett herrlag och ett damlag i högsta serien. Så det är lite tråkigt.
Mm. Nej, absolut. Och inte minst så har det alltid varit bra publikintresse när man har haft lag som är bra.
Ja, så är det. Och det, nu är det väl kanske svårt i Västerås. Det finns ju både hockey, fotboll och bandy och allt möjligt där. Men staden hade inte mått dåligt av ett herrlag i SSL heller, tror jag.
Nej. Ja, du, ska vi se, hur många säsonger har du gjort nu i SSL?
Ja, kan det vara min nionde kanske? Kan det vara det? 8-9.
Ja, ja, och det är ju ganska bra jobbat. Du fyller 25 under året, va?
Ja, precis. 25 i mars här.
Ja.
Så man börjar väl bli äldre.
Ja, men att vara inne på nionde säsongen som snart 25-åring, det är ju ganska snabbt jobbat. Att få ihop 9 säsonger.
Ja, jag spelade väl min 300:e match nu mot Storvreta borta. Som vi tyvärr förlorade. Men nej, jag vet inte. Karriären tog väl sats rätt tidigt. Det var ju som du sa det här med innebandymagasinet. Att de tyckte att jag var den duktigaste spelaren i min årskull. Och sen hade jag ju väldigt bra kontakt. Alltså Alexander Grant och Karlsson bodde ju till exempel på min gata när vi var små. Så vi var ute och spelade lite. Och han på något sätt fick väl med mig att flytta upp hit. Eller tänka att det kan vara okej att bo här uppe. Tänkte att jag flyttar upp till gymnasiet och ger ett försök och ser vad som händer. Och första halvåret så tillhörde jag Division 1-laget och spelade med dem. Sen är det ju något datum där som man måste skrivas över. Tillhöra en förening eller en andra. Och då frågade Brolle om jag ville vara med dem. Och det tackar man väl inte nej till. Så tänkte jag. Och sen tog det väl fart. Jag spelade kanske inte så mycket andra delen av den här säsongen. Utan jag fick väl gå in i någon match här och där. Fick göra några byten i semifinal mot Pixbo, kommer jag ihåg. Fick göra mitt första mål. Mot Pixbo och sen i finalen i Malmö Arena fick jag göra mitt andra mål, så att det vart en dominoeffekt där, det bara rullade på och sen har jag bara fortsatt kämpa och här är jag idag.
Ja, det är ganska sjukt att göra mål i båda de matcherna där i en SM-final också. Ja. Hur gammal var du då, ska vi se?
Jag gick första året på gymnasiet, så det är man då 16-17 kanske.
Ja, det är otroligt häftigt. Att man kanske inte tänker så mycket, man går bara in och kör, eller?
Ja, om man ska vara ärlig så trodde jag inte att jag skulle få spela. Jag hade ju spelat distriktslags-SM i Helsingborg med Dalarna då. Och sen skulle jag åka över och vara med på matchen, tänkte jag att det blir se och lära. Men när jag kom till hotellet och till samlingen så ville Brolle att jag skulle spela i Trevligen tillsammans med Kia och Johannes Skog. Och det var häftigt. Det var, jag vet inte, man kan inte sätta ord på det. Just där och då fattade jag ingenting. Jag var väl lite nervös av att det var en stor arena. Och sen när jag väl kom ut, då var jag jättenervös. Tänkte att det här kommer aldrig gå. Och sen helt plötsligt så fick jag en fin boll på bladet och sen var det bara att trycka dit den.
Ja, och vad hände då i din skalle när du förstår att bollen är i mål och att du har levererat i en sån viktig match?
Ja, det är svårt att smälta det. Det där, jag har tänkt på det också nu. När det händer så stora saker, det är svårt att ta in det där och då. Man tänker inte på att ja, nu har det här hänt verkligen, utan nu, då kör man bara på. Sen är det väl kanske senare som man fattar att man var så pass ung och man faktiskt hade gjort det man har gjort. Och då smälter det in lite grann. Men man skulle ju gärna vilja vara där i nuet och förstå vad man har gjort. Men det är kanske bra att man inte är där och inte flyger iväg så.
Nej, men jag tänker också att det är ganska skönt att då kan ingen frågasätta varför man är med och varför man är på den här positionen i det här tillfället när man exempelvis gör ett mål då.
Nej, så var det väl. Men Ja, det har ju varit mycket skriverier på sociala medier. Jag kommer ihåg att det var det under distriktslags-SM. Att vi hade förlorat någon match mot, eller spelat lika någon match mot Blekinge eller någonting. Det skulle inte vi göra med Dalarna. Så då var det lite hetsigt på Twitter där, kommer ihåg. Och sen så dagen efter fick jag gå in på SM-final och göra mål. Så då tänkte jag att de kan få skriva vad de vill då. Så. Men jag, annars så bryr jag mig faktiskt inte så mycket om vad som står i media. Så, utan jag går ut och gör min grej som jag tror att jag är bra på och som andra kanske tycker att det är bra.
Mm. Jag tänkte, det var väl någon SM-final där du kallade Storvreta för någonting. Vad minns du?
Vad jag syftar på? Ja, var det Lyxfällan du syftar på, eller?
Exakt.
Ja, nej, men det var väl en upptaktsträff, var det inte det?
Jo, så kanske det var. Just
ja,
det.
Jag tror att det var jag och Rudd som satt och nej, men egentligen så var ju det hade ju varit på tapeten länge att det var lite strul med deras ekonomi och folk undrade när saker och ting skulle hända för dem, vad som händer. Och då satt vi där på upptaktsträffen, jag och Alexander, och vi tyckte att det var ganska tråkigt att folk var väldigt snälla mot varandra och sa att ja, men vi kämpar så gott vi kan, så då tänkte jag att vi spicar upp det lite. Och han är ju en trevlig prick och känner han sen innan, så att vi sa det att men vi försöker bjuda på oss själva, och då blev det väl så där. Då är ingenting dumt menat så, utan de löste det väldigt bra, Storvreta och så, men det kan de nog ta.
Mm, absolut. Men vem är du då som person och spelare i SSL, tänker du?
Ja, jag är ju en lugn person, är jag så. Jag behöver inte synas eller höra så mycket, utan det har vi nog med personer i vårt omklädningsrum som gör. Så där har jag tycker att jag hamnat rätt. Jag har nu på senare år blivit lite mera, man kan inte säga pappa när man är 24-25 år, men vi har ju många yngre och det är många som tär sig till mig så och vill ha hjälp med olika saker och frågar hur saker och ting går till, och då är man ju där. Sen är jag inte fullbordad än heller, så att det är lite kaptensämne är man väl för de yngre, samtidigt som vi har Johan och Empo där som är hur bra som helst för laget och visar både på sidan av och på planen vad en kapten är. Så finns jag där som en mellanhand som de kan prata med när man kanske tycker att någonting från de yngre ledarna inte fungerar eller lite åt det hållet. Så jag håller mig väl där någonstans i mitten, skulle jag tro.
Mm. Vad är det som du tänker som inte fungerar? Alltså, kan du ge något exempel? När kan du gå in och säga?
Nej, men ibland kan det väl vara att man inte är nöjd med sin position, vart man spelar eller hur mycket man har spelat. Som yngre så de flesta yngre nu är ju vana med att spela mycket och få mycket förtroende och gå in och spela powerplay och allt vad det där är. Men här i Falun så är det är lite svårt. Det är så pass många bra spelare överallt. Och man måste ju någonstans förstå att ens egna tid kanske kommer. Och jag hänger ju mycket med de yngre och då blir det att man hör ju hur snacket går. Och sen så får man försöka förmedla det vidare och på ett fint sätt få alla komma ihop och förstå att det är inte den här individuella sporten vi håller på med, utan vi ska ju vinna det här guldet i slutet, och då kanske det behövs tänkas på det här sättet istället.
Mm. Du berättade att du bodde på samma gård som Alexander Galante Karlström. Ska vi se, vad är det, 8 år mellan er?
Ja, något sånt.
Så då var du 2 äpplen hög och han... Ja. Han var 3 äpplen höll jag på att säga. Men berätta hur fungerar det? Såg han att ni lirade på gården ute? Eller hur?
Ja, han satsade ju på hockey när han var yngre, gjorde han. Så han hade mycket hockeykompisar, så att vi var ju ute och spelade landbandy nästan till varje dag han var över. Jag hade mål och sån här hockeyutrustning hade jag. Det var det jag önskade med pappa en gång i julklapp. Så då fick jag några fina skydd där som jag hade på mig. Sen hade vi också en liten, vad ska man säga, gillestuga i källaren. Där vi ställde in målet där vi stod och sköt. Eller ja, Alexander stod och sköt och jag fick alltid stå i mål. Så var det när vi spelade ute också. Att jag fick ställa mig i mål och skulle försöka ta hans skott. Och det är väl kanske därför han har blivit en sniper och jag har blivit en lite mer skottäckare av mig. Så det var väl så allting började, och sen så kom han ju, hans familj och min familj blev ju väldigt nära, eller har varit väldigt nära länge. Så han var ju mycket hemma hos oss och käka och mådde bra. Så vi var väl kanske närmare än vad jag trodde när jag var mindre. Så jag såg väl bara upp till honom för att han var äldre och hade coola kompisar. Så. Och nu har man väldigt bra, vad ska man säga, vi är väldigt bra kompisar nu idag. Och det är mycket han att tacka för att jag är här.
Han gjorde ju sitt 1000:e poäng nyligen. Berätta, vad är han för lirare egentligen?
Jag förstår inte hur han lyckas med det där. Alla vet ju vad han ska göra. Va? Han kommer ta ett steg, ett extra steg och sen skjuta. Men det, han gör ju det hela tiden, och han är så fruktansvärt bra på det också. Jag vet ju när vi tränar på träningen, när vi spelar boxplay och han är ju powerplay då och då. Man vet ju exakt vad han ska göra. Han kommer ju ta det här steget och eventuellt så skjuter han innan steget eller efter. Men det, han får ändå förbi en klubba skridsko eller klubba sko eller mellan fötterna. Så att det är en målskytt av rang är det. Han är bra på det han gör.
Ja. Jag vill säga. Men du som träffar han då på träningar, matcher, spelarbuss. Alltså vad hur håller han sin fokus? För ändå, jag gjorde en krönika häromdagen. Alltså han måste ju på något sätt leverera. Det är ju hans grej. Alltså gör han inte det så är han ju... Ja, då har han ingen funktion i laget, håller på att säga.
Nej, han kan koppla bort innebandy väldigt bra. Han är väldigt glad prick. Han skämtar och hörs mycket och... Han är väldigt rolig så. Och när man är med han så kan man enkelt koppla bort innebandy, känns det som att ja, men vi har bara kul så. Men sen så slår han ju om och verkligen gör det han ska göra när han väl ska göra det. Jag kommer ihåg om det var, jag tror att det var förra året när vi mötte Sirius hemma i första matchen. Vi vann väl kanske med 10 bollar eller något sånt där, men han hade inte gjort något poäng alls. Och då blev han ju otroligt frustrerad. Han var ju så pass sur att han gick knappt att prata med han i en veckas tid. Och en annan tänker sig, ja men vi vann matchen, nu får du lugna, det kommer flera. Men han är ju verkligen, han vill ju leverera själv. Det är inte bara vad media säger, utan han sätter ju de kraven på sig själv också. Någonstans är det väl det som har gjort att han är där han är.
Jag minns det, för jag tog faktiskt upp just den situationen. Jag tror ni till och med, ni gjorde väl en 15-16 mål, vann med 15-16-3 eller något sånt här. Och så frågade jag handen på hjärtat, när ni nu gör mål nummer 13 eller 12 i matchen och du inte har gjort något av dem, visst var det jobbigt? Och först så, nej, ja, men sen så frågade han, ja men kom igen nu. Erkänn nu. Och ja, då erkände han ju precis så som du förklarar. Det förstår man. Du är inne på din 9:e år, men du anses ju ändå, eller du är ju yngre än Rasmus och Emil och Alexander som nu då har passerat 30. Hur ser du på lagbygget som ni har i Falun nu?
Det är väldigt bra. Om man ska vara sån. Jag tycker att vi har fått ihop det bra. Vi har ju de här gamlingarna med Johan, Alexander, Rasmus, Johan Ren. Alltså stommen, de som var med när man tog första, ja Empo också, tog första SM-guldet här i Falun. De är ju fortfarande kvar. Och jag tror att det är viktigt att ha kvar dem i några år till, för att de här yngre nu, vi har ju 01-år, 98-år och som kanske behöver ha den här lilla stabiliteten och veta att vi har folk än så länge som klarar av att kliva fram i de här matcherna. Och man lär sig mycket av dem, det är ju ingen snack om saken. Och sen så har vi det mellan gänget, mig, Simon Berg, Emil Lilja, alltså som kanske också kommer att bytas ut mot de här äldre sen. Men jag tycker att just som det är nu så har vi en väldigt fin blandning inför framtiden också. Jag tror att Karlholm där har väl några år i sig till. Samtidigt som att vi yngre, om man säger så, kommer ju att växa in i det ännu mera och bli ännu bättre. Så att jag tror att Falun har en fin framtid framför sig. Och det vet jag att vi har.
Hur är det att vara innebandyspelare i Falun?
Det är kul, är det. Nu under pandemin har det väl varit lite jobbigt. Förut så var det mycket folk överallt, mig på stan, som ville antingen gratulera till vinsten eller säga att vi var skitkastade i senaste matchen. Och det blev lite som att man, inte så att man var kändis i Falun, men Falun är ganska litet och folk har ju koll här. Det finns ju ingen hockey eller fotboll eller större idrotter på det sättet här, utan här är det ju innebandyn, och då är det rätt kul när det går bra att man får höra att man gjorde en bra match. Men lika kul som det är att få höra att man har vunnit en match eller hur duktig man var, lika mycket skit får vi när det går dåligt. Jag vill inte komma ihåg hur många krismöten vi har haft på grund av att vi har förlorat kanske två matcher på raden eller förlorat en match som vi kanske skulle ha vunnit. Eller det är höga standards och det är höga krav, och det är därför vi är så pass duktiga som vi är.
Tänker ju att när VM är mitt under säsong så påverkar det lag som Falun och Storvreta exempelvis. Och om man tittar på hur tabellen har sett ut nu de senaste månaderna, så har det ju, hur ska man förklara, men det är olika serieledare hela tiden, håller på att säga. Det är ju ganska jämn serie poängmässigt. Hur tänker du på serielunken?
Ja, det är väl jätteroligt att det är jämnt. Så här jämnt har det väl aldrig varit, inte så länge jag har spelat i alla fall. Utan vi såg väl senast igår när Kalmar, som låg ish utanför slutspelet, gick upp på tredje plats. Och sånt behöver nog sporten, att det är inte bara två lag som rycker ifrån. Utan där har vi nästan blivit lite unika. Det är nästan i alla andra sporter så är det något lag som drar ifrån. Och här har det inte varit så, och det är kul. Sen så är serielunken. Ja, vi har ju haft år där vi har gått ganska dåligt också. Alltså vi har haft några svackor där vi har tappat poäng som vi inte ska tappa poäng. Och sen har vi ändå gått till final eller vunnit finalen i slutändan. Så att det är klart att serielunken är viktigt. Men samtidigt så förstår vi nog här nu att det är inte nu man vinner något guld. Utan vi vet ju om att vi är inne i en jättetung träningsperiod till exempel. Jag menar, match imorgon lördag hemma. En tuff match mot Torén som jag har gjort det bra i år. Men på söndag morgon så kommer vi ha ett spinningpass i 2 timmar. Det är liksom, det är tungt för kropparna för att sen kunna släppa och må lite bra i kropparna sen mot slutet av säsongen och grundserien, för att sen kunna leverera när det väl är slutspel. Så att det är både viktigt, men samtidigt måste man också kunna ha perspektivet att det är ännu viktigare sen i april. Så att det blir svårt.
Jag tänker i slutspelserie, alltså hur tänker man, alltså att möta ett lag ena veckan och sen nästa match möter man ett annat lag, men i ett slutspel skulle du helt plötsligt möta samma lag upp till 7 gånger, om det vill säga väl, eller ja, eller vad man, hur man nu ser på det. Hur lägger man upp det mentalt att förbereda sig för ett slutspel där man ska åka till samma borta hall flera gånger och även möta samma lag hemma flera gånger?
Ja, det blir, för mig tycker jag att det blir rätt rimligt och det blir rätt skönt. För då kan jag fokusera mig på att jag ska vinna min match i matchen hela tiden. I grundserien då möter man ju olika spelare hela tiden, men nu som i slutspel, då möter man ofta samma femma, om de inte nu gör någon rullians eller vi, match efter match, byte efter byte. Och till slut så lär man ju sig vad de är dåliga på och vart vi kan komma åt dem, om man säger så. Så att jag tycker att det är rätt roligt med slutspelsmatcher, speciellt när man får möta dem flera gånger. Min bästa 7-serie, det är härligt. Det är klart att det är jobbigt när man varannan dag ska åka ner till Helsingborg eller vart man nu ska åka. Såklart att det blir jobbigt mentalt och inte få sova så bra. Men samtidigt så är det det är de där matcherna man vill åt. Det är den spänningen. Alltså, det är liksom vinna eller försvinna ofta. Så då blir jag som bäst. Och då tycker jag att då, står det, då är det någonting på spel. Och då vill man leverera. Då vill man vara bra. Sen är det där olika. Det är ju vissa som tycker att det kan vara jobbigt att nu avgörs det. Och det är väl så det är. Men jag gillar det verkligen. Jag tycker att kommer ihåg, även fast vi förlorade den serien, jag kommer ihåg Storveta en bästa sju, som det var semifinal mot Storveta bästa sju, vi förlorade. Vi låg under med 3-1 i matcher, lyckades kvittera till 3-3 i matcher borta mot dem i Fyrishov. Då hade vi alltid våra egna händer och man var ju upppumpad och taggad på att verkligen sätta dit dem, men nu hade vi vänt på det. Men sen så är det den här idrottspsykologin, de kommer hit och det är en ny match. Och de lyckas vända och vinna här uppe i Falun. Och det är lite hatkärlek är det. Det är fint, men det kan ju också vara hemskt.
Mm. Tänker du är ju ingen glamourspelare så som, utan du är ju mer brunkartypen som spelare, om jag får vara lite rak. I dina egenskaper. Får det ett lyft då när det blir slutspel, när det faktiskt handlar om att vinna enbart?
Det tror jag. Min uppgift är ju oftast att stänga ner när det ska stängas ner. Jag kanske inte ska vara inne i ett powerplay och sätta bollen i krysset, utan när vi leder med två bollar eller en boll, då ska jag in och inte förstöra för dem, men jag ska göra det jäkligt jobbigt för dem. Och jag tror att sådana spelare behövs i varje lag. Och ta sin roll till 100% och verkligen känna att man bidrar med det man kan. Och det får man väl mycket ut i en slutspelsserie, att man behöver inte vinna med 15-3 i en kvartsfinal 3 till exempel, utan det räcker att man vinner med ett eller två mål, och då kanske det behövs sådana som jag. Jag vet inte.
Vad var dina intryck av avslutet på förra säsongen som slutade otroligt lyckligt för er?
Ja, det var häftigt var det. Jag vet att alla hade ju tyckt att, eller alla hade skrivit ner oss i medier. Var ju knappt så, om man ska vara ärlig, att vi trodde på det heller, utan vi hade många som varit sjuka, många som inte hade tränat på en och en halv vecka. Och då, där och då kändes det som att vi åker dit och gör vårt bästa, sen får det ju räcka så långt det räcker. Men jag pratade med Emil Johansson om det också, att ofta så, nu har vi spelat några SM-finaler, oftast när man sover dagen innan så är man lite nervös, man känner att det är inte att det är jobbigt, men att det kommer hända någonting. Inför den finalen så sa vi, vaknade på morgonen och sa vi tjena, och har du sovit bra i natt? Jag bara, ja, jag har sovit väldigt bra. Jag vet inte varför. Och sen så gick jag ut och gjorde en otroligt bra match. Och det kändes som att vi hade ingen press på oss. Utan vi gick in och körde och vi gjorde det bästa av situationen. Och det räckte långt.
Ja, det var ju väldigt speciellt på många sätt. Dels att ni faktiskt förlorade sista matchen innan ni skulle spela SM-final. Vi behöver inte gå in på det mer. Men sen var det ju det här att ni hade ingen damfinal som var innan, som det alltid brukar vara. Och ni hade ju egentligen inga nära och kära på plats. Ja, det var ju ingen överhuvudtaget som var på plats egentligen. Alltså det var ju, förutsättningarna var ju väldigt konstiga för att ni skulle spela årets viktigaste match.
Ja, det var väldigt annorlunda. Alltså, som jag sa, jag har spelat i Malmö Arena, jag har spelat i Globen. Ja, och nu spelat i Hartwall också. Det är stora, fina arenor. Men det var svårt att sätta att det verkligen var en SM-final när vi spelade. Man fattade att det var en SM-final, men på ett sätt så kändes det inte riktigt så. Det gjorde det inte. Och det är väl att förklara det själv så. Men det är väl ett guld som kanske går till historien, att det tog sig också. Jag vet inte, det var häftigt. Det var det ändå.
Du pratade VM här. Och det spelar ju du. Du blev lite skadad efter landslagshelg där i oktober förra året. Ja. Vad hände där? Eller det kanske inte var någon skada? Eller
Jo, men det, jag kommer ihåg att jag pratade med, om det var mamma eller pappa, om det också. Det var, ja, alltså om man stukar en fot, så det gör jag vardagligen. Det är inget stort så. Men sen hade ju tydligen DT då, våran lokala tidning, vart och skulle göra någon reportage då. Och då hade jag kommit haltande där och gått av träningen. Så att han gjorde ju världens grej av egentligen ingenting. Så jag fick ju mamma efter mig och så, vad är det som har hänt? Är det, hur illa är det? Behöver du operera? Så jag bara, nej men nu andas vi lite här. Jag stukade foten i en duell. Den är bra. Och jag kommer att springa i övermorgon igen. Så att det blev upphasat det där av ingen anledning. Jag kommer ihåg att jag skrev till Brolla också. För då var ju inte jag... Det var inte så att någon var klar för VM där. Så jag tänkte att han bor ju här i Falun också. Så att inte han får se något skit redan där. Så jag bara, men det är en stutning av foten. Och jag är redo om du vill att jag ska vara redo. Så att det blev ju lite större än vad det var. Så.
Och du fick vara med i VM. Du var väl kanske inte det namnet som folk skrev upp först. Att nu ska vi ta ut VM-truppen. Och så kanske de börjar med ditt namn. Men du fick ju du spelade ju på 2-5 när det drog ihop sig i VM-finalen.
Ja. Nej, men det är väl kanske lite det jag... Nu är ju alla som är med i landslaget där. De vill ju vara med och avgöra och tycker om när det avgörs. Men som jag sa, jag går verkligen igång när det blir så hett. Och när det blir vinna eller försvinna på riktigt. Och jag tycker att... Jag gör ju min uppgift till 100%. Hade han sagt åt mig att jag inte skulle spela så hade jag inte gjort det heller. Men får jag chansen så kommer jag ju ta den fullt ut. Och det tycker jag att jag gjorde. När jag fick mitt inhopp.
Ja, hur var det att vinna VM-guld?
Det var sjukt. Jag hade några diskussioner med Brolle om att jag skulle genom hela turneringen bara vara med. Vara lite standby utifall om de behöver en annan spelstil. Och vi hade inte pratat så mycket innan finalen utan det var mest att ja, håll dig varm. Det kan bli boxplay, det kan bli 5-6 och allt sånt där. Och sen fick vi den där dåliga starten på matchen. Och Brolle känner väl mig väl och vet vad jag går för efter alla åren i Falun. Så att han, det var nästan från ingenstans som han slängde in mig där. Han sa att ta av dig tröjan. Jag fattade egentligen ingenting. Så. Sen så ett byte senare var inne på planen och fick jag en assist. Och då började vi väl en liten upphämtning där. Och sen när slutsignalen gick så gick lite allt ur mig. Där och då fattade man ju knappt någonting, men sen en halvtimme efter så var det liksom att allting bara sjönk in. Man var trött, man var slut liksom. Man förstod inte vad man hade gjort egentligen. Nej. Men det var mäktigast jag varit med om.
Mm. Nej, det var ju en fantastisk eftermiddag i Helsingfors där i december. Det pendlade fram och tillbaka. Ni låg pyr till. Sen så låg ni verkligen i vinnarhålet där i tredje perioden.
Ja.
Det var... Sen så sa du pang pang och så var de i kapp.
Ja, jag tänkte säga det där vid 4-4 målet var man faktiskt inte så kaxig. Man har ju kollat på matchen några gånger via telefonen hemma sen efter. Och då... Man uppfattar inte riktigt hur högt publiktryck det var där inne. Men jag kommer ihåg att vi skulle in och teka där efter 4-4. Och då tänkte man att det här blir jobbigt. Det var otroligt tryckt där inne. Och de hade momentum i matchen. Och allting pekade ju att de skulle fortsätta hålla den. Sen kom Tobbe där som en björn på sargen och fixade det där. Det var en häftig upplevelse.
Ja. Vad kan man rent av bli lite skraj i det här i den situationen? Jag menar man har 4-2 och på något sätt och så tittar man kanske inte tittar rejält på klockan men man ser att det är några minuter kvar och två mål är, man vet ju om att två mål inte är mycket innebär men det är ändå en skön känsla. Och det gäller ju inte att gå händelserna i förväg att man bör titta på slutsignalen är någonstans men Man har ju kontroll på det när man leder med 4-2.
Ja, det kändes som att vi hade kontroll. Att vi fick inte enkla mål, men vi hade ju momenten. Vi fick med oss lite bollar, lite så här 50-50-dueller. Det känns som att vi var starkare än dem i det momentum av matchen. Men som du säger, det går snabbt. De får in två rätt snabba mål, om jag minns rätt ändå. Och då blir det ju tufft. Det vet man ju här i serielunken också, att leder man med två mål och släpper in ett och ett till, då är det tungt. Så är det. Och sen när det är landslag, det är en VM-titel på spel, då är det klart att det är tungt, men samtidigt så är det nog lättare att ta tag i sig då. Att verkligen liksom så här, men kör. Det är bara all in. Vi kan tänka på resten imorgon.
Hur skulle du beskriva skillnaden, alltså en sån här stentuff match kontra en stentuff slutspelsmatch i Sverige?
Ja, svårt att säga, men jag minns det väl att jag var ju helt slut under VM-finalen. Jag var trött och vi hade ju sprungit mycket, vi hade fått rätt bra tryck emot oss, och det är tuffa bataljer överallt. Men när jag väl kände mig trött, det var ju efter matchen. Alltså det var ju då allting sjönk in och jag tänkte att fan, jag har ont i foten och jag är jäkligt trött. Blodsmak i käften hade jag också. Men den känslan kanske kommer lite snabbare i en slutspelmatch. Man vet att det är mycket på spel. Men man känner kanske efter lite mera i en sån match än vad det är man gör i en VM-final, tyvärr. Även fast man ska behandla alla matcher likadant så blir det lite så. Och det är väl där skillnaden är, att man bara kör. Det gör man.
Jag tänker både en SM-final och en VM-final skiljer sig lite mot andra matcher som man spelar. Jag tänker på att det släpps ju på väldigt mycket. Domarna blåser inte så mycket och det blir oftast inte mycket utvisningar, och det är på något sätt upp till er som spelare att göra upp om det. Hur är det att spela den här typen av matcher där det... jag säger inte att man får göra vad som helst eller att det är fängelseregler, men det är ändå väldigt öppet spel och mycket är tillåtet.
Ja, jag älskar det. Jag tycker det, man ger och man tar. Så länge man är hyfsad fair i det man gör så tycker jag att det låter ju spelet visa mer. Alltså att man kan, det är klart att man kan vara duktig med klubba boll. Det ska man vara. Men på den nivån så krävs det mer, om man säger så, av fysiken på spelarna. Jag menar, en sån som, vi tar Emilie Sahlin i Finland. Han är ju duktig med boll, men han är ju för det första en stor kille. Det är svårt att komma åt han. Samma är ju med Sverige, Robin Nilsbert, alltså Tobias Gustafsson, det är stora killar som kan ta en smäll men även ge ut en smäll, och jag gillar det också. När jag är hyfsat kompakt, tycker jag ändå, och då jag kan ta en smäll men jag kan även ge ut en smäll, och jag tycker att det spelet passar mig väldigt bra att göra. Sen är det kanske för att jag inte kan göra någon golsor eller något sånt där, men det är väl en annan femma kanske. Men det, den domarnivån skulle man kanske vilja ha hem till Sverige lite mer. Det är svårt att få in den hela tiden när vi så skriker på dem som vi har gjort de senaste matcherna. Men det, lite närmare dit skulle man ändå vilja komma, va? Mm.
Precis. Vad är du given nu i nästa VM, tror jag?
Nej, det är nog ingen som är så. Jag kommer fortsätta göra mitt och göra det jag är bra på. Och som vi sa innan så hoppas vi väl att det behövs sådana spelare även i en VM-final eller en VM-turnering. Så, och det, jag kan inte göra så mycket mer än att göra mitt bästa, så tänker jag. Och jag ska fortsätta göra det, så får de välja och vraka. Det finns många bra innebandyspelare här i Sverige, så det är nog inget enkelt beslut för dem.
Nej. Men det är ganska häftig bubbla att gå in i under ett VM, men det är bara innebandy till 100%.
Ja, det var häftigt. Jag har inte varit med om något sånt tidigare. Det är väl klart man har spelat slutspel när man har varit fokuserad på innebandyn. Men man har ändå haft sitt jobb på sidan om. Man har levt sitt vardagliga liv. Man har käkat sin trötta falukorv med makaroner liksom så. Men när vi var där på VM, då var det verkligen att man åt sket och sov innebandy liksom. Träning på morgonen, match på kvällen, genomgångar 2-3 gånger om dagen. Allting handlade om att ladda upp och förbereda sig på sitt bästa sätt. Och det var en unik händelse, alltså unik, vad ska man säga, tillfällighet. Vad ska man säga? Det var häftigt. Det var givande att se hur proffsen har det i andra sporter.
I augusti förra året så tog du tag i livet. Eller i alla fall din karriär, din civila karriär. Berätta, ja. Vad är planen?
Ja, jag började ju studera här vid Dalarnas högskola. Jag har ju jobbat på lite olika ställen efter jag tog studenten. Jag jobbade senast här på en skola som elevassistent och hade lite lektioner och sånt där. Men sen tänkte jag att det finns ju ett liv efter också. Man kanske ska, samtidigt som man spelar innebandy, studera upp och göra någonting man tycker är roligt sen i framtiden också. Nu tycker jag att innebandyn är skitkul, men sen när jag inte kan hålla på med det längre så behöver man ju ha någonting på sidan om då också. Så att jag valde att studera här uppe, ska bli personalvetare ska jag bli. Kanske inte det roligaste yrket så, men jag tycker det är roligt att jobba med människor.
Men vad är det man gör då?
Ja, det kan vara allt från rekryterare till HR, till avdelningschef. Det är ganska brett så, men jag tycker inte så kul att sitta framför datorn varje dag och sitta och pilla med siffror. Så att jag tänkte att någonting med människor, och då fanns den här utbildningen här på Dalarna, så då tänkte jag att då kör jag på det.
Ja, det passar bra med att spela innebandy på elitnivå, eller?
Ja, det fungerar väldigt bra. Här uppe har vi så här elitidrottsstöd också, vilket gör att man, om man nu vill satsa på sin idrottskarriär, så kan man få vissa förmåner. Flytta vissa tentor om du skulle krocka med match till exempel och lite sånt där. Nu är det ju tråkigt att allting har varit på distans, men det, på ett sätt har det varit bra för mig nu när vi har haft VM och varit borta så pass mycket. Jag har ändå kunnat följa med via Zoom och inte halkat efter allt för mycket. Så att det har fungerat väldigt bra. Det är dock långa dagar här hemma nu när man sitter och studerar, men man får ju komma ut och träna sen, det är bra.
Tänker att vi börjar närma oss slutet här. Om vi ska sy ihop säcken här, det finns ju hur mycket som helst egentligen att prata om, men hur ser du på fortsättningen på den här säsongen?
Det blir en rolig säsong. Som vi sa, det är ju jämnare nu än någonsin. Jag tror att vi kommer nog att göra ytterligare steg nu. Det känns som att vi har haft lite en turbulent tid med en ny tränare och lite dåliga resultat. Men nu känns det som att vi börjar landa i vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Så att jag tror att vi kommer nog att pumpa på nu under resten av seriespelet. Och sen, om jag ska vara ärlig, tror jag att det ska mycket till om något lag ska slå oss över 7 matcher i kvartsfinal och semifinal. Allting kan ju hända självklart. Och sen är finalen bara en match. Så där kan ju absolut allting hända. Men jag tror att vi kommer nog att vara och räkna med i den här säsongen.
Ni kommer vinna, eller?
Ja, om man får säga det högt så ska vi göra det.
Vad tänkte jag? Helt plötsligt så fick vi ju nya direktiv här. Restriktionerna släpps ju. Hur har snacket i laget gått kring det här nu? Att vi från och med 9 februari har... Att allt ska bli som vanligt. Publiken är tillåten, arenorna fullt ut och allt det där.
Ja, vi är jätteglada över det. Men det, man får ju förstå att det är folks hälsa och det är en stor pandemi vi är i. Men som läget ser ut nu så kanske det är rätt beslut att öppna upp lite grann. Och vi tackar och tar emot det. Vi behöver våran publik här hemma och vi... Samtliga lager tycker jag att vi blir så pass mycket bättre när vi har publik hemma, även publik borta. Vi känner att det blir lite mer på riktigt. Det är klart att man har vant sig att spela nu inför 500 pers eller mindre på varje match. Och då det blir kanske svårt att tagga till alla matcher. Sirius hemma till exempel, Djurgården hemma. Det kanske inte är de roligaste matcherna utan publik. Men när vi väl får den lilla extra pushen så tror jag att den kommer hjälpa oss enormt i längden där. Så att vi tackar och tar emot.
Mm. Tänk egentligen hela innebandyn känner väl något positivt här nu. För det är ändå, man har gått och undrat hur kommer det bli? Kommer det bli en SM-final i Stockholm med en match och... kommer det, nu vet vi med lite avstånd till ett slutspel att vi förhoppningsvis kommer kunna genomföra det som på den gamla goda tiden.
Mm. Ja, det gör det ju enklare för en att tagga till och verkligen ta sig igenom de här tuffa veckorna som vi är i nu. Man ser, ska inte säga till slutet av pandemin, men man ser ändå något slags av ljus i tunneln som gör att vi faktiskt kan trycka i den lilla extra procenten och göra att vi vill ju stå där i Avicii Arena sen i april och verkligen ha fullsatt hus och stå där som vinnare. Det är enklare att måla upp målbilder då än om man vet att, eller man inte riktigt vet hur det kommer vara. Så att det hjälper nog alla lag otroligt mycket.
Ja. Hur många SM-finaler har du spelat?
Ja, jag har ju... jag har vunnit 4 SM-finaler. Jag har fått ett guld av coronan. Och jag har förlorat... kan det vara 2 eller 3?
Mm.
2 tror jag. Så det blir väl ett par.
Ja. Kanske. Men handen på hjärtat, alltså nu i backspegeln här. Har varje final varit... har du presterat max? Eller har du haft den rätta känslan varje final? Är det någon final som fasiken, den var inte bra? Eller, för jag menar, man vaknar på morgonen och tänker att nu jäkla ska jag leverera, men om du tittar tillbaka, är det någon final så här som fasiken, det blev inte så bra? Eller?
Ja, de vi har förlorat så har vi väl, om man väl inte haft så bra minnen att se tillbaka på. Jag kommer ihåg var väl en stor veta final som min femma var inne på 2 mål bakåt eller något sånt där. Och det får ju faktiskt inte hända i nästa final att man går 2 minus i en match. Så sådana saker, klart man kan ha i åtanke om man nu ska tänka på det så. Men annars så, det är som jag sa, det är en lagsport. Alltså så man får fokusera på att vi vinner eller att vi förlorar. Men sen så just den finalen, jag vet inte vilken final det är, men vi förlorade i alla fall och min femma var inne på 2 mål bakåt och då det känns inte bra efteråt i alla fall. Det gör det inte, för det är ibland, det är ofta så är det 2 mål som skiljer, ett mål och sen ett mål i öppen kasse liksom, och då de 2 målen bort och det är en helt annan historia.
Mm. Jag tänker egentligen med alla förutsättningar, ibland kan man ju inte veta vad som händer, men ibland kan det vara att man inte kan somna inför någon stor match. Jag vet, jag har ju pratat med landslagsspelare som berättat att de knappt sov någonting innan någon VM-final eftersom de spelade en match dagen innan. Och nu är det kanske lite skillnad när det är VM då, men i stort sett somnar 5-6 på morgonen och så går upp 7 och ska käka frukost och spela en VM-final. Men har du haft någon sådana drama eller någonting, eller hur man ska se på det?
Ja, eller var väl inte med, alltså det var väl inte att jag var nervös så, utan jag kommer ihåg att det var en final i Stockholm som vi går alltid till samma ställe och käkar, en italiensk restaurang, dagen innan, och vi kommer väl dit 2 dagar efter eller något, eller innan med det. Så tog jag någon sån här skaldjurspasta eller någonting. Och det kommer jag aldrig göra igen. Jag kommer ihåg att nu ska man väl vara fin i orden här, men jag mådde ingen bra i magen, varken uppåt eller neråt. Så att jag hade en final där det var faktiskt riktigt illa. Både att kunna förbereda sig, sova, få i sig näring och alltihopa. Men den var ingen kul. Och jag tror det. Jag är nästan helt säker på att Garante också tog den där skaldjurspastan med mig. Och han var ju då risig samma dag som finalen var. Jag var ju det dagen innan och mådde inget bra. Så där har jag väl så, men annars ingenting med sömn eller nervositet, utan det var mest ris i kistan.
Ja. Bra, då känner jag att vi börjar bli klara här. Hur tyckte du att det gick?
Bra tycker jag. Det var väl kul. Prata lite innebandy.
Ja, nej, men jag exakt. Är det någonting du har att tillägga? Något du vill hälsa till innebandy Sverige?
Nej, men att får väl se upp för oss nu i år. Jag tror att vi kommer vara riktigt starka i sista delen av, det här, av den här säsongen faktiskt. Det känns som att vi är på väldigt bra väg. Och vi kommer vara ännu starkare sen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.